God dagens vänner, säger jag vänner här nu. Jag känner ju verkligen inte allihop, men det är väldigt roligt att ni är här idag. Jag heter Johannes och har varit en av ledarna i det här Komfa-gänget under året. Jag är pastor i Djurhalla. Här, litet jubel i alla fall, det är underbart. Men vänner, som pastor så predikar man ju ändå ganska ofta. Men så här, när man står på en konfirmationsgudstjänst så är det ju ändå något litet speciellt i luften. Man har fått vandra tillsammans med några speciella goda ungdomar här. Fått vara lite mer med dem. Och så vill man ju liksom skicka med någonting som betyder någonting. Något som ändå de kan få bära med sig i livet. Och det är min förhoppning idag. Min förhoppning är ju att det inte bara är från mig. Utan vi har ju pratat om Gud det här året. Om den heliga ande, om Jesus. Om att det finns någon där som älskar oss, vill finnas där för oss. Så förhoppningen när man står här som pastor är att, ja, men att någonting från honom till er ska få predikas här idag. Och förhoppningen är också att det kan få träffa oss andra i hjärtat. Så vi börjar med att lägga den här stunden i vår faders händer med en bön. Herre, jag tackar dig för att du är en Gud som alltid finns där. Även när vi kanske inte känner eller ser det, så är du där, Herre. Och jag tackar att du är här just nu. Och jag ber att du ska hjälpa oss att vara här. Tala till oss, Gud. Säg någonting från ditt hjärta till vårt hjärta idag, Herre. Det kanske är ett ord i predikan som vi fastnar vid, Herre. Och om det är gott, så låt det ordet vara det som får hänga kvar i oss då, Herre. Gör någonting i oss idag. I Jesu namn. Amen. Har du någon gång känt att du inte riktigt duger? Att du inte riktigt räcker till? Känt att jag är inte nog. Jag duger inte, jag räcker inte till för allt det här jag har tänkt och det jag vill. Kanske har du till och med känt dig misslyckad någon gång i livet. Vi behöver inte ha någon handuppräckning, mer än att jag själv kan räcka upp handen. Att jag har känt de här sakerna någon gång. Och ibland när man delar det med människor så säger de bara: men Johannes, det är klart att du duger. Johannes, du är jättebra. Kom igen, du fixar det här. Tro på dig själv. Det här kommer lösa sig. Du klarar det här. Du är bra. Och det där är uppmuntrande. Och ofta är det ju så att med det där lite extra boosten så klarar vi ganska mycket. Alltså det mesta löser ju sig. Jag är en sån där som är bra på att oroa mig för det mesta och så. Och sanningen är att det mesta av det ordnar ju sig. Men så ibland så händer ju det ändå att jag kommer till korta. Att jag faktiskt inte klarar av det där jag hoppades klara av. Att jag känner att jag räcker inte till. Jag klarade inte av det. Det kanske är att man kuggar ett prov i skolan. Det kanske är att man missar världens målchans och det känns som att hela laget är besviket. Det kanske är någonting på jobbet. Det kanske är mitt föräldraskap. Det kanske är som vän. Eller på något annat sätt i mitt liv att nej, men jag räckte faktiskt inte till. Och så gnager den där rösten i en trots allt. Jag duger inte. Alltså jag är ju inte bra nog. Det är uppenbart att jag inte räcker till. Trots vad alla andra säger. Och vet du vad? Jag ska egentligen bara säga till dig idag här att nej, du duger inte. Du vet, du är inte nog. Och du är inte tillräcklig. Jag är inte tillräcklig. Vi är inte perfekta. Så kanske du sitter här som tänker nu så här: ah, det är så typiskt. Man kommer till kyrkan och direkt ska de trycka ner den. Alltså. Det, jag visste att det var så här i kyrkan. Men jag tror att sanningen är sånt att varken du eller jag, alltså, vi behöver inte någon annan som berättar det för oss. Vi vet ju att vi kommer till korta ibland. Men sanningen är också den att vi är älskade trots det. Alltså det här är det vi kallar evangelium i kyrkan. Konfirmander, kommer ni ihåg vad evangelium betyder? Det glada, de är bara blyga, de vet det här. Det glada budskapet. De goda nyheterna. Alltså, de goda nyheterna är ju inte den att när du blir bra nog, när du är tillräckligt liksom putsade kanterna, kan allting tillräckligt bra, då älskar Gud dig. Det är inte de glada nyheterna. De glada nyheterna är det att mitt i skiten, när vi känner oss kanske som de sämsta människorna på jorden, oavsett om det är korrekt eller inte korrekt, så finns det någon som säger, jag älskar dig mitt barn och jag kommer alltid göra det. Trots att vi inte är perfekta. Okej, konfirmander, nu kommer en till fråga. Det finns ett bibelställe i Bibeln som vi kallar den lilla Bibeln. Vilket är det? Det här vet ni ändå. Det lästes i inledningen av någon person. Johannes 3:16. Och så slänger vi med en bonusvers idag. Vi läser vers 17 också. Och då står det så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Alltså, Gud sände inte ner sin son Jesus till världen för att förklara för dig och mig hur dåliga vi är, att vi inte kommer att hålla måttet och för att döma oss. Det var inte därför han sände sin son till jorden. Det där klarar vi ganska bra själva. Både inom oss och mot varandra. Utan han sände sin son till världen för att världen skulle räddas genom honom. För att visa dig och mig att ett, vi är alltid älskade oavsett vad som händer eller inte händer i våra liv. Och två, alla de gånger vi inte räcker till så finns det någon som faktiskt gör det. Någon som räcker till, som täcker upp där du och jag inte riktigt klarar av det. Det är det där korset handlar om som vi pratar om i kyrkan ibland. Alltså om vi tar till exempel ett exempel som jag och min fru. Alltså när jag har, nu händer inte det så ofta va? Men när jag har liksom bjudit henne på spa, kanske lagat en god middag, masterat henne. Att hon då säger, ja Johannes jag älskar dig. Så är det härligt va? Och jag känner mig ganska bra. Ja men jag är en ganska bra man just idag, just precis nu. Om vi glömmer allt annat som har hänt i våra liv. Så känner vi, men jag är ganska bra och hon älskar mig. Ja men det är rimligt. Men det är ju inte kanske sådär jättestort. Men du vet när jag kommer hem som en sån där sur trasa. Så man bara nuddar den så rinner så här surt vatten. Och liksom. Och så kommer jag hem och är inte alls någon man som bjuder på massage och middag. När hon då bara kramar om mig och säger. Johannes jag älskar dig. Alltså hon håller inte på och säger. Liksom, Johannes du är så bra, du klarar det här och det här. Hon bara, jag älskar dig. Mitt i det. Du vet, det är stort. När någon älskar oss. När vi är vårt sämsta. Ja. Eller så jag tänker kanske konfirmander när ni kommer hem till era föräldrar. När ni har, ja men, ni har toppat poängen på provet. Ni har kanske fått någon utmärkelse för att ni är en god kamrat i skolan. Ni kanske har vunnit någon match. Ni kanske har städat rummet. Skickat meddelanden till mormor och morfar, farmor och farfar. Ni är liksom så här, ja ni är stjärnungarna liksom. Kanske till och med lagat mat hemma. Och så säger mamma bara, ja jag älskar dig mitt barn. Då känner man sig ganska bra. Men det är ju inte så jättestort. Men när man kommer hem. Man har kuggat i skolan. Du kanske snattar någonting i butiken på egen hem. Du har varit riktigt taskig mot ditt syskon. Och så kommer du hem. Och så har din förälder kanske inte en dålig dag. Utan det är sina bästa dagar. Och faktiskt bara kramar om dig. Och säger jag älskar dig. Vi löser det här. Vi ordnar det här. Det är inga problem. Vi fixar det här. Du är mitt barn. Det är stor kärlek. Och jag tror att. Den kärleken och den tryggheten som den kärleken innebär. Det är en grund att bygga sitt liv. Och det är då man vågar testa saker och kanske misslyckas. För man vet, men jag är ändå älskad. Det står och faller inte med att jag kom till korta eller inte idag. Men så är det här kruxet. Med, även om min fru är fantastisk där hemma, en del känner jag henne, en del tror också att hon är en ängel och det är hon ibland. Men hon har också dåliga dagar och så kommer jag kanske hem sån här sura trasan och så möter jag en lika sur trasa. Det kanske inte har hänt någon annan här inne. Det har hänt mig. Det har hänt henne också. Eller så kommer man hem som ett barn och har faktiskt haft, gjort sig ganska bra ifrån sig idag. Men så råkar man slänga jackan på det nystädade golvet. Och så är man inte så mycket värd. Det har inte heller hänt någon. Men ni fattar idén då, även om ni inte kan relatera. För du vet, vi är ju människor vi också. Vi vill ju ge den där trygga kärleken till våra barn, till våra partners, till våra vänner. Men du vet, vi klarar inte riktigt det. För vi är ju tyvärr allihop människor. Och det är liksom ingen idé att vi ska förvänta oss att vi alltid ska kunna vara de bästa. Ja. Vi kan Vi ska försöka och vi kan göra bra ifrån oss. Men du vet, vi klarar inte det. Eller jag klarar inte det i alla fall. Det kanske bara är jag som behöver lufta med. Så att i så fall får ni tänka att ja, då får ni be för Johannes i djurhalla. Men jag tänker att det är därför vi behöver den där Jesus som vi pratade om när det kom för året. Någon som inte har en sån dålig dag. Någon som inte kommer till korta. Någon som alltid står med en öppen famn. Till och med när man slänger jackan på det nystädade golvet i hallen och man ska ha gäster snart. Häng upp kläderna när ni kommer hem idag när det är kalas hemma, konfirmander. Ett tips. Men du vet, för Jesus är våra tillkortakommande inga problem. Det finns egentligen bara, jag ska inte säga bara ett, men det finns ett problem däremot som Jesus har lite svårt för. Och det är alltså högmod. När vi håller upp en fasad att allting är bara bra. Det är inga problem. Se ner kanske på andra och nej, men jag är faktiskt perfekt. Jag är ändå pastor. Du vet, man blir inte mycket bättre än så. Det har Jesus problem med. Han går så långt att han kallar några som försöker få, liksom, de försöker själva se perfekt ut och trycker ner andra sen. De är som vitkalkade gravstenar. Det är jättefin fasad, va? Men bakom är det ju bara skit. Och problemet är ju då att det är inte bara att de klankar ner på andra. Det är att Jesus kan ju inte få hjälpa dem. För de visar inte sitt sanna jag. Och även om man säger att de älskar dem så är det bara en fasad. För då tänker de, men du vet ju inte vi är på insidan, Jesus. Du har inte sett det här bakom. Du tror jag är sådär, men det är inte jag. Tänk att det är som en förälder som ser att barnet mår inte bra. Men barnet säger, nej men det är lugnt, allting är bra. Och så håller de upp en fasad. Och föräldern kan ju se att men det är ju inte bra, men man kanske inte vet vad det är. Hade barnet berättat så kunde man ju få hjälpa till. Få visa barnet, men jag älskar dig även om det här har hänt. Låt mig bara få visa det. Berätta för mig så jag kan få visa dig, älskar dig. Och jag kan hjälpa dig, jag kan lösa det där kanske. Det är inte alltid vi kan det, men ibland så kan ju föräldrar göra det när de får chansen. Vi såg ju den här fantastiska Petrus här förut. Inget högmod där inte. Som han skulle minsann aldrig svika Jesus. Även om alla andra svikte honom så skulle han inte göra det. Några timmar senare, när Jesus behöver sina vänner som mest, så sviker Petrus honom. Och Jesus hade sagt att när tuppen gal i natt så kommer du ha svikit mig 3 gånger. Och Petrus bara nej. Du, ingen risk. Men det gjorde han. Och när tuppen gal så drabbade honom och han inser bara, jag är värdelös. Alltså tänk skammen. Man sviker den man kanske bryr sig om mest i livet. Bara timmar efter att man har lovat sitt liv. Om jag så dör med dig Jesus så kommer jag inte svika dig. Och innan det så hade Jesus sagt, men Petrus, du är klippan jag ska bygga min kyrka på. Alltså Petrus hade ett jättestort och häftigt uppdrag. Och då kan man ju tänka att om en ledare betett sig så, liksom sviker sin uppgift. Jag menar, vad gör vi politiker och andra som sviker sin uppgift? Det är liksom ut med dem, in med ny. Men vad är det Jesus gör några dagar senare när han träffar Petrus? Klankar han ner på Jesus, dömer han honom, går han på allting dåligt. Fy Petrus, vilken dålig människa du är. Gå och skäms någonstans där ingen behöver se på dig. Han frågar egentligen Petrus bara en sak. Men han gör det 3 gånger. Han säger, Petrus, älskar du mig mer än alla de andra gör? Och Petrus före där räntar och säger, ja, jag älskar dig mer än alla andra. Den här Petrus säger bara, herre, du vet att jag har dig kär. Han har insett att han är begränsad. Och så säger Jesus, för mina lam på bete. Och så fortsätter samma fråga vidare. Och så får Petrus tillbaka sitt uppdrag. Jesus klagar inte på honom en enda gång. Han bara fokuserar på att det viktiga här, det är vår relation och kärlek. Du vet, jag täcker upp för andra. Och så fick Petrus bli ledare för kyrkan. Och att Petrus inte var perfekt var inte ett problem. Det var, tror jag, förutsättningen för att han skulle kunna leda andra. Att han insåg att jag klarar inte det mig själv. Jag behöver vända mig till någon som är större än mig om jag ska kunna göra det här. Och jag tänker, konfirmander, att det är, ja men nu när vi står här på konfirmationsdagen så är det här som jag skulle vilja skicka med er. att ni är verkligen villkorslöst älskade av Jesus alltid, oavsett vad som händer i era liv. Därför kan ni våga ta ut svängarna i livet. Våga prova på saker ni kanske inte skulle våga annat. För ni vet att ni står på en grund som håller. Att oavsett vad som händer så finns det en famn att komma hem till. Någon som alltid älskar er. Och det är liksom något som gör oss friare, tror jag, när vi får möta den kärleken. Någonting att bygga ett liv på. Något så att man kan våga släppa fasaden av att vara perfekt. Och våga vara människa. Och så gör vi så gott vi kan. Och det låter ju väldigt vackert sådär. Men det är inte så enkelt. Jag tränar på det här väldigt ofta. Jag tror det är flera som gör det. Men när jag kommer till korta, när jag får de här kanske krockarna med min fru istället för att man liksom den ena möter med kärlek, att stanna upp av Jesus. Jag klarar inte det här just nu. Och så bara, inte försöka be bort det, men bara berätta för någon som det är. Och mitt i det där, när vi ser vårt eget tillkortakommande och vänder sig till honom, så tycker jag ofta att det brukar hända någonting. Och det brukar ordna sig. Det kommer som en frid på insidan. Även när jag känner att det är jobbigt just nu, så finns det en djupare trygghet i mitt liv. Och det är det jag vill skicka med er. Men Jesus tvingar sig inte på oss, utan konfirmationen, det handlar ju om er möjlighet att få konfirmera, att få bekräfta er tro. Alltså Jesus har sagt sitt ja till er, till oss alla här. Och nu frågan idag, om ni vill svara honom, om ni vill släppa in han i ert liv. Och därför kommer vi göra så att vi kommer läsa trosbekännelsen tillsammans alldeles strax. Och den kan man ju antingen inte läsa med alls, eller så läser man med bara läpparna, eller så läser man med sitt hjärta. Nej, men det här tror jag på. Det här vill jag ha. Johannes, jag vill ha det där du snackar om. Det är inte bara enkelt för er, men jag tror att det ändå är ett rikare liv. Och den inbjudan är inte bara till konfirmanderna. Den är till dig och mig, till oss allihop, oavsett om det är för första gången eller för hundrade gången. Så nu, vänner, är det dags att konfirmera er tro. Så vi ställer oss upp tillsammans allihop, och så får vi läsa med om vi vill i trosbekännelsen som kommer upp på skärmen. Vi tror på Gud, allsmäktig fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himmelen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns, högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den heliga anden, den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen.